I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Joxa med trasan, trilla boll, leka med lädret. Det blev fint. Hur var det här då? Välkomna, nu har vi avsnitt 3 på gång här. Jag fick lite skit innan vi drog igång här att jag var lite för låg i min energi då. Så nu försökte jag dra igång energin lite mer i alla fall. Men ni kör väl ner mig i botten igen, boys.
Ja,
jag tycker du lyckas.
Viktor, har du gjort något roligt i veckan igen? Det är alltid du som har gjort något.
Ja, jag har gjort något i veckan och inte varit roligt. Jag har gått på utbildning om unga lagöverträdare och hur poliser kan bli bättre på att våga ingripa, höll jag på att säga, i ungdomsbrottslighet. Och då är det inte för att vi är rädda för ungdomar utan för att det är lite krånglig lagstiftning. Så att nu har jag lärt mig hur man ska göra, och man ska kliva ur bilarna och man ska prata med kidsen och allt det där. Men jag kan inte riktigt ens kommunicera bra med mina egna tonårsdöttrar, så att jag ser problem framför mig rent personligen. Men kollegorna är säkert välutbildade och duktiga. Då får vi se.
Var det här någonting som gick ut till alla då? För att jobba med ungdomar?
All yttre personal på Södermalm då fick sig en duvning i det här. Så att nu kan jag allt om, nu är det bara att söka ungdomsgrupper. Down with the kids, som är mitt motto.
Ja, det är spännande att se om det utvecklar också din kommunikation med döttrarna nu.
Ja, jag har större möjlighet eller utsikt att bli en framgångsrik ungdomspolis än att bli en framgångsrik kommunikatör med 3 döttrar, så kan vi säga.
Ja, det är inte lätt. Jag kan ta vidare. Jag har varit på lite, det här låter skittråkigt att jag har varit på lite möten, men det har gällt fotbollssäsongen 2023 här. Och det känns ju som ett stabilt vårtecken att komma igång med lite matcher äntligen. Det är Svenska Cupen först här, och sen så drar det snart igång, hyfsat snart i alla fall, med Allsvenskan och allt det arbetet som är kring matcherna. Och vi ska ju, det är en liten teaser, alltså vi ska ju köra ett riktigt fotbollsavsnitt där i samband med Allsvenska starten, tänker vi lite hur polisen jobbar och så med det. Det är ju ibland mycket känslor inblandade och vi är inte helt alltid populära. Så jag tänkte vi kan försöka förklara lite grann hur och varför och lite sånt inför säsongen här.
Det är ett supertydligt och underbart vårtecken. Jag jobbar ju ett par år som supporterpolis, så att det kan vara rätt så kul inför vårsäsongen kickar igång. Men det gör det ju faktiskt nu, för det tydligaste vårtecknet är, jag jobbar även lite grann med så här kamerabevakning på arenorna, och när de matcherna börjar rulla ut just för Svenska Cupen nu som är första, då bor man lite bra ändå liksom. Det är ändå lite känsla av att våren är i luften.
Joxa med trasan, trilla boll, leka med lädret. Det blev fint.
Viktor, får jag lov att fråga, vilket lag håller du på?
Ja, jag håller på Leksand och håller du på Hammarby? Nej, precis. Det gör jag inte. Den myten kan vi lägga åt sidan. Det ska vara Brage då, men jag är väl inte jättefotbollsintresserad, ska jag vara ärlig. Utan det är mer ishockey som gäller för mig. Så.
Ja, men Brage får man faktiskt lov att säga. Det är ett gammalt klassiskt 80-talsslag i allsvenskan, eller hur?
Jajamän, Domnarsvallen vet du. Bara...
Ja, ja, ja. Jävlar, alltså... Ta, bara hjälp mig nu killar. Var det inte det? Fönt jag en kurv så upp i jag i
elva. Fönt jag en kurv
så upp i jag i elva. Jag har tydligt barndomsminnen. Jag var med min pappa på Nya Ullevi och såg Champions League på den tiden när Blåvitt var riktigt bra. Det var det svinlånga köer utanför. Ja, svinlånga köer utanför Nya Ullevi. Och så var någon riktigt bitter göteborgare som tyckte att nu kom bara de här framgångssupportarna när det var Champions League. Så ropade han där, vad var ni när Blåvitt mötte Brage? Då tyckte han att det var för dåligt att det inte var lite uppslutning på de här gamla lunkematcherna.
Jag var och tittade en gång på mitten av 80-talet som liten grabb när Folle BS, ett ännu ett dalarlag som inte fullt så framgångsrikt ens var Brage. Då mötte de Blåvitt i där på Kopparvallen och så kom Torbjörn Nilsson spelande och så hävdade de att han liksom dribblade, stannade upp och ropade till målsen, titta det brinner! Var vi målsen vänner som och glodde och så rullade han in bollen i mål. Jag vet, det kan mycket väl stämma, men ja, det kan även vara en skröna.
Alltså hör ni också hur Erik Niva darrar nu av konkurrensen för When We Were Kings och fotbollspodden?
Ja, vi kan liksom allt.
Ja, det är mångfacetterat.
Ja, men de var bra. Jag gillar Brage faktiskt. Så det är härligt. Jag gillar faktiskt, om man tar Degerfors nu, jag älskar när det är lite brukslag, va?
Nu ska ju inte vi spoila allt vi skulle prata om här i avsnitt Joxa med trasan.
Då går vi vidare till dagens lyssnarfråga då. Dagens lyssnarfråga är från Daniel Bergqvist. Jag tror Daniel bor i Mölndal, men vi får se. Vi får se, du får gärna skriva Daniel på våran Instagram som är vad då, Nadim?
Hur var det här då?
Så är det. Men här kommer frågan. Hallå gubbar, jag undrar över hur poliser upplever vad folk i allmänheten tycker om dem, om er då. När jag hör folk säga fuck Aina. Fan vad svårt det var idag då. Vad är klockan? 9:30 bara. Ser klipp i sociala medier var respektlösa mot poliser så skär det i mitt hjärta varje gång eftersom jag för mig då helt enkelt är poliser verkligen superhjältar. Är det mest kärlek eller mest hat som ni får som poliser? Berätta gärna om era egna upplevelser. Mycket vänliga hälsningar, Daniel.
Ja, men vi kan väl lugna Daniel med att vi de senaste åren har fått, eller får väldigt mycket cred för det arbete som vi utför. Allmänheten är väl medveten om att vi går på knäna, att vi har mycket att göra och de kan jag också då tyvärr läsa dagligen om allting som händer och sker. Så min bild är att vi de senaste åren har fått otroligt mycket cred och det värmer ju såklart att höra. Och de här klippen som läggs ut på sociala medier och diverse mer eller mindre kriminella skulle jag säga många gånger. Det är ju klipp som enbart vinklar och försöker förhöja deras tuffhet om man säger. Det är inte mycket att bry sig om. Tyvärr så är det ju vissa då i skränhögen. De går ju igång som fan på det här och tittar vad polisen står och tar och bla bla bla. Men det är ju bara en liten sekvens. Så man ska inte dra för höga eller för långa hästar. Vad säger man? Långa hästar säger man inte.
För stora växlar tror du är lite säkert. Men man ska också komma ihåg att ja, det ser du på nätet och sociala medier, men som så ofta så tar ju inte de sociala medierna fram goda saker hos människor, utan det är ju det sämsta. Och det är som att det finns massa nätbordskrigare som ogillar polisen och låter mycket på nätet, det är inte talande för när man träffar människor ute på staden skulle jag säga. Utan man brukar säga tomma tunnor skramlar mest. Det gäller även när det gäller folk som inte gillar polisen.
Ja, så är det. Och ofta lite i grupp i utsatta, särskilt utsatta områden kan det ibland vara i grupper där att man går åt polisen ganska tufft där. Och även kastar föremål och skriker och gapar. Men sen när man pratar med dem på tur man hand lite grann så brukar det låta lite annat där. Det är alltid så där, det blir lite, det är ju samma med fotboll att de blir lite arga, men det är inte mycket som... Det känns ju inte liksom i hjärtat när man jobbar, utan det är ju mer bara, precis som Victor var inne på det, det är tomma ord som man kan strunta i. Det kommer ju alltid vara sådana personer som försöker provocera och bråka. Men för det mesta så får vi väldigt mycket cred och positiv feedback, tycker jag.
Det är det som är komplexiteten med polisyrket, det är att kunna förstå hur gatan fungerar och kommunikationen fungerar, just liksom hur människor fungerar och just där gruppmentalitet versus stå själv med en individ och kunna ha ett visst förhållningssätt till det ena eller det andra i den andra situationen liksom. Så att kudos till alla oss som klarar av det, den balansen, grabbar.
Men sen kan jag förstå också att vissa som, när man ser de här inläggen, jag kan förstå att man blir provocerad när vi bara står och tittar. För det är ju det som man gärna vill vinkla att vi gör, men det man inte tar med, det är ju då hur det ser ut runt omkring. Och man får ju sällan en större bild, men vi som har varit på vissa av de här klippen, vi kan ju med enkelhet förklara varför vi gör si och så. Ibland så får man ju tyvärr också inse att man är i kraftigt underläge och också behöver ta konsekvenserna av ett eventuellt lite hårdare eller bryskare ingripande. Men det förstoras ju upp så ordentligt, och det får ju, de här klippen får ju sån jäkla spridning. Det är ju som att det här händer hur ofta som helst, och riktigt så illa är det ju inte, även om framförallt kollegorna i våra ytterområden har en sämre arbetsmiljö än många andra, skulle jag säga. Framförallt då med att man går hårt åt våra kollegor på vissa håll.
Sen är det ju, vill ju en del då ta det här som, de ser något klipp och så tycker de, ja, titta, där står man passiv, och så tycker man att ta det som intäkt för att det skulle vara någon så här taktik av lågaffektivt bemötande, ja, eller saft och bull och bjuda på pizza så här, när man har läst någonting på någon sajt och rört till ett begrepp, och så tror man att det är liksom någon taktik som används ute, att vi ska dra upp en pizzaslice och gulla med någon och lite hakkli liksom. Det är ju inte, utan det är ju rent taktiska avväganden. Är man två poliser just där och då, och de är 10, 15 eller ja, 6, 7, då kanske man inte kan börja agera offensivt, som man säger, utan då får man vänta tills förstärkning på väg. Det är ju, handlar ju om egen säkerhet bland annat, och inte någon meshet eller något sånt där liksom. Men det förstår ju inte riktigt folk på läktaren, och det kanske man inte ska begära heller. Liksom, är man inte polis så vet man ju inte vad det innebär att vara polis. Utan man sitter och läser på sajter och ser klipp, och så tror man att man har en helhetsbild av något. Men det har man inte. Det är som att jag skulle titta på en bild från en operationssal och säga, ha, titta där, och så, varför lägger han inte snittet där? Varför lägger han inte rakt över halsen nu? Eller något sånt där. Det blir lite så.
Ja, men absolut.
Men det är väl också det som är tjusningen med jobbet, att alla kan polisyrket bättre än oss som faktiskt utför det.
Ja
och det ska vi säga. Samtidigt så får vi väl ändå, tycker jag, förstå, och att det kan väcka rätt mycket känslor, och det tycker jag att vi hanterar rätt bra. Och att jag tror att folk idag är så vana vid att sociala medier blåser upp saker och ting out of proportion. Så den sammanlagda bilden av hur folk ser på oss är väl att det är väldigt positivt. Alltså väldigt positivt, som jag vill ändå säga.
Och det ska man ju komma ihåg också, att det, liksom, det är ju inte bara vi som får en massa läktarexperter efter oss. Jag menar, ta lärarskrået. Är det någon som, där vet ju alla föräldrar förmodligen bättre hur just deras barn borde undervisas. Så att det där är ju, det går ju igen, det är inte unikt för polisen, menar.
Eller domstolarna för den delen.
Domstolarna eller journalisterna, fan vad kassa de är som skriver ditt och datt och så här, ja.
Nej. Men sammanfattningsvis så tycker inte jag att det känns sådär jättefarligt. Men om man tänker, jag jobbar ändå i Biskopsgården, som jag anser som ett av de tuffaste områdena rent historiskt, med mycket brott och gängbrottslighet. Där har vi inte heller det här att vi utsätts för det mycket och att det känns som någon jättestor jobbig sak. Utan det är ju ibland att vi utsätts och de ropar, men annars så många möten med de här även gängkriminella är ju ganska trevliga ofta när vi går runt och pratar. Det blir ju en vardag där och jag känner inte att man är utsatt och att det är jättehårt klimat så över tid så, utan det är ju mer enskilda tillfällen.
Jag ser redan nästa skandalrubrik. Områdespolis hyllar kriminella, gängkriminella som trevliga.
Ja, det kan jag ta som fall. Jag kan nog utveckla det lite så fall.
Ja, det är lugnt.
Men något som kan bli så jävla löjligt i de här situationerna, det är ju, när man, vi står ju ofta och pratar med våra kriminella på ett eller annat sätt och ja, men inte sällan så kan man ju faktiskt ha en rätt vettig diskussion när man står face to face en och en. Och sen så kommer 3-4 stycken till och då faller de ner till den här jävla 14-årsnivån och ska vara så jävla tuffa och hålla på. Och det, jag blir så här, ja, men hur orkar man vara sån? Liksom, vad fan, någon gång måste man ju liksom växa upp även om man är så här 25 år.
Ja, men Peppe, vi vet ju... Nej.
Alltså, ja, men Peppe, alltså, han har ju... Alltså han har ju sin, ja men han träffar dig i typ 3 minuter. Alla andra 24 timmar lever han ju med de andra killarna.
Ja men jag kan bara liksom, de står där liksom och garvar åt sig själva. Så bara tänk om man skulle spela in där och sen 10 år senare. Så här höll ni på när ni var 25 år.
Mm. Men nu försöker du med sånt där sunt förnuft och det kommer inte funka där. För de kommer inte bry sig, de här personerna som är så... som inte ändrar sig. Det finns ju några sådana som är, liksom, man tycker man kan nästan skratta åt det när man ses. Fan, liksom, du har suttit på samma bänk här och betett likadant och, mot oss i 15 år. Då ska du inte sluta någon gång, men det gör de inte. Utan det är på något sätt de har fastnat i det där.
Men Daniel kan i alla fall, hans hjärta behöver inte brista för mycket i alla fall. Utan ni får bra feedback där ute, eller?
Det är fint att han bryr sig. Jag tycker mestadels så är det är ju roligt. Vi älskar ju vårt jobb och det är ju roligt att vara ute och prata med människor, både busarna och allmänheten tycker jag. Det är berikande på lite olika sätt.
Bra, så nu vet du det Daniel. Du kan vara lite lugn, verkligheten är inte nätet och helt enkelt. Men sen är det inte så väldigt tråkigt för oss vanliga människor att se det, för det berör och gör det. Men vi går vidare. Vi ska prata no-go-zoner. Vad tycker ni om no-go-zoner?
Vad menar du när du säger no-go-zoner?
Några sådana... Jag skulle vilja säga att några sådana finns inte ens.
Ja, men vi kan väl... Det finns inga polisiära no-go-zoner. Men vi måste ändå säga att det finns no-go-zoner på så sätt att vi har... brevbärare som får skyddsstopp. Vi har p-vakter som får skyddsstopp. Så,
men det är ju bara korta stunder. Större... Det är ju inte över tid.
Absolut, men ur ett större perspektiv så har vi ju no-go-zoner. Men rent polisiärt så har vi inga. Vi går in precis där vi vill. Kanske inte alltid på sekunden när vi vill. Ibland får vi tänka till vart vi parkerar vissa bilar. Men står liv på spel, då finns det absolut ingenting. Vi brakar rätt in. Det finns ingen snack om den saken. Det vågar jag säga till 99,8%.
Det är väl ordvalet jag tycker är lite snett. Såklart finns det utsatta områden och problemområden där samhället och polisen och många andra instanser har enorma problem att kunna jobba i och verka i. Men no-go tycker jag skräller fel. Men jag kanske bara hakar upp mig på detaljer.
Nej, men det är just det är precis som du säger. Det man använder det uttrycket som är mer härstammar från krigsområden. Det är ju bara för att man vill uppnå någonting och man vill skapa en poäng för någonting och måla upp någonting som värre än vad det är för sin egna vinningsskull. Det finns ju inga... Alltså avenyn, som vi har nämnt tidigare, avenyn när det är jättestökigt på en viss plats eller vid en fotbollsmatch när det är jättestökigt, då är det en form av no-go-zon en liten stund tills ordningen är återställd, precis som det är i Biskopsgården om det kastas sten, eller i Örebro i påskas när det kastas sten, så är det en zon som vi inte kan jobba på ett korrekt sätt under en viss period, men över tid så kan vi jobba överallt och det är lugnt. Om man går i Biskopsgården en vanlig dag eller kväll så är det ju superlugnt och människor gör det, alla människor gör det i alla områden, går och handlar och går till skolan och allt för det. Så det finns ju inga sådana zoner som hela tiden är omöjliga för oss att jobba i.
Ska vi understryka, jag tror att jag talar för både mig och Martin, att Peppe har givetvis en stor poäng i det han säger och det ska inte inte uppfattas som att vi spelar ner allvaret eller situationen i de här områdena där de har problem, eller de som jobbar där du nämner, och både post och ambulanser och allting, att de inte kan jobba och gör sitt jobb. Det ska inte ses som att vi inte tar det på allvar eller försöker tona ner den problematiken. Det kan vara viktigt att förtydliga.
Nej, och det är här jag tycker att hela den här debatten blir så jävla dum på något sätt. Men det är som så mycket annat i Sverige. Vi, istället för att faktiskt inse att vi har vissa yrkeskategorier som inte vågar eller kan åka in i vissa områden på grund av kriminella. Men, och så har vi då oss poliser, vi går ju in där vi vill mer eller mindre. Men då hamnar hela debatten inte om liksom att vi har yrkeskategorier som faktiskt inte kan utföra sin uppgift, utan då handlar det om men vem sa vad och hur. Alltså det blir alltid sån här jävla skitdebatt runt omkring istället för att faktiskt se själva problemet. Och så försöker då Jallavänstern hitta en ingång och så skrikhögen på något annat. Istället för att liksom faktiskt diskutera det faktum att vi har vissa ställen under vissa perioder, och då pratar jag inte om en kvart, 20 minuter eller en timme, där faktiskt samhällsfunktioner inte funkar. Och det är ju rent förjävligt Sverige 2023, att vi liksom inte har kommit längre, att vi kan diskutera, utan att det ska alltid bli de här ytterligheterna, och det kan störa mig. Och det är inte bara det här, utan som mycket annat i samhällsdebatten. Det blir så här, ja men vem sa vad? Ja men skit vem som sa vad, nu har vi ett grundproblem, det är det vi ska gå på.
Ja, vi som är yrkespersoner och professionella fokuserar på att vi har ett problem som vi behöver ta tag i, absolut. Men de här begreppen som kastas omkring och moderniseras och introduceras in i det svenska debattklimatet kommer ju med en agenda. De kommer ju med ett mål, ett syfte att späda på eller svarta ner eller relativisera och nedtona. Vi som är yrkespersoner vet ju precis hur det går till. Och det är ju precis det som vi alla är överens. Men ordet no-go-zoner är ju direkt missvisande för de här områdena som vi kallar enligt polisens olika kategorier, olika grader av utsatta eller särskilt utsatta eller riskområden. Det är ju det är de begreppen som är mer korrekta, för att de begreppen ligger också ett gediget jobb bakom framtagandet av det jobbet. Det är en fråga som ställs till arbetsgruppen av massor med poliser är just, kan polisen utföra sitt jobb utan problem? Kan kommunala verksamheter fungera utan problem? Och då finns det graderingar på den skalan. Men no-go-zoner kastar ju liksom alla de här människorna ut, eller områdena ut över värsta stupet. Och det är nyanserna som saknas i svensk debatt. Och jag trycker mig att det höra det du säger, Peppe. Men begreppen blir väldigt, väldigt laddade och påverkar.
Jo, absolut. Och det som jag vill försöka eftersöka, det är precis det du säger. Men ta de här som bor i de här områdena, som inte får sin post levererad, som inte får sin ambulans framkörd. Nu är det ju förvisso sällan ambulansen inte, men ni förstår vad jag menar. Och jag kan sakna det i debatten. Sen så jag håller ju med dig, Nadde. Det är klart att det finns alltid en agenda bakom vissa saker. Och det stör mig något fruktansvärt.
Och det jag tycker det blir farligt om man pratar om no-go-zoner, så sprider det sig. För jag har haft tillfällen när till och med ambulans och SOS tror att ett område är en no-go-zon och får för sig att de måste kontakta polis innan de kör in i området, oavsett lägesbild, oavsett hur det är för stunden. Där har vi haft i Backa för några år sedan en ambulans som inte åkte fram och det blev kommunikationsmiss och polisen hade ingen att skicka. Och till slut så var det en person som avled, för han fick inte ambulans tillräckligt snabbt. Och det fanns inget område just då som var så stökigt så att det skulle föranleda att polisen måste åka med. Så det blir farligt när man börjar måla upp sådana här scenarion och när man har helt felaktig lägesbild mot hur det egentligen är. Så där måste man ju vara mycket bredare och djupare och ha en riktig analys innan man börjar häva ut och sådär. Det är därför det är bättre att vi har de här som Nadim var inne på, med utsatta riskområden och särskilt utsatta där. Och de är ju lite mer nyanserade. Det är ju inte över tid att det alltid är farligt att åka in, utan det finns ju olika problematik på olika sätt.
Exakt. Ska vi gå in på lite grann hur polisen, eller om vi är färdiga med no-go-zoner, kanske vi kan gå in och prata lite grann kring hur polisen jobbar med framtagandet av de områdena, eller vad tycker ni?
Kör på!
Jag tänker att varannat år så kommer det nya klassificeringar av de här olika graderna av utsatta och särskilt utsatta områden och riskområden. Och i det jobbet som jag tror alla här involverar sig på olika sätt, hålls ihop i de olika lokalpolisområdena, oftast av kommunpoliserna, men det är alla himla massa poliser som är delaktiga, och det är ju ett gediget frågebatteri. Vi ägnar ju en hel vecka, 40 timmar med, vi är 15 poliser med olika kunskap från olika grupper som sitter och svarar på det här frågebatteriet, där bland annat vissa av de här frågorna är just hur polisen kan utföra sitt arbete och så vidare, hur mycket skador som man har, hur mycket inbrott man har, mycket öppen narkotikahandel, ja det är hur mycket frågor som helst. Och sen så liksom, och sen är det kartarbete och det är strategisk lägesbild och livsvillkorskartor, alltså det är väldigt avancerat, det är ett avancerat arbete liksom. Och sen så skriver man ihop det i ett ganska stort områdesdokument per område, och det är det som är det tyngsta jag gör bland annat i mitt arbete. Det är liksom en, känns som en akademisk avhandling ibland liksom, som jag inte alls är utbildad för, som sen då skickas upp till NOA för bedömning. Och jag vet inte om ni har tänkt på det, men första gången de här områdena kom, det var 6 år sedan kanske, då var det ganska stort. Det var ett stort pressuppbåd, det var NOA, precis. Det var liksom högcheferna.
Ja, 15-16 där omorganisationen ungefär runt här tror jag.
Ja, precis. Och sen, jag vet inte om ni har reagerat på det, men jag har verkligen tänkt på det, som jag som har jobbat med det i 3 omgångar nu, är att det har blivit väldigt mycket mindre. Det är ganska nedtonat i presentationen. Jag menar, förra gången det kom, det var ju typ en pressrelease i princip, och det blev inte alls någon stor uppståndelse. Och det ska jag säga bara innan jag lämnar över ordet, det tycker jag personligen är positivt, för att även om jag står bakom till 150% det jobbet som görs och klassificeringen är bra för de pekar på problem, så kommer de klassificeringen av de här områdena med en stigmatisering av områdena också, som också påverkar människorna där. Därför tycker jag att det är bra att vi sköter detta på det här sättet, lite mer än att vi gjorde det mycket, mycket större tidigare. Så att det blir en korrekt kommunikation, ett bra arbete, men också med en ökad respekt för människorna som lever under den här påverkan egentligen. Tack för mig.
Jag tänker också lite nedslående att numera händer det så mycket annat som skapar rubriker, inte vilket område som hamnar på vilken lista utan vad det kallas, utan nu är det verkliga händelser som sker där som skapar rubrikerna i områdena. Så att det är ett mindre problem för dem att om man är uppförd på den här listan eller inte. Är man det så märker man förmodligen det när man bor där också. Och det kan jag tycka är lite dystert.
Och det är ju ett ämne som har varit uppe för diskussion. Blir det en för- eller nackdel att klassificera vissa områden som särskilt utsatta eller utsatta, och vad det kan föra med sig? Och det är också lite intressant. Ja.
Jag är väl den fasta övertygelsen att jag tycker det är jättebra. Jag tycker det är, ja, för det är bra på grund av inte själva klassificeringen utan kunskapen som inhämtas i arbetet med klassificeringen. Det ger en jättebra lägesbild kring vad vi måste jobba med. Men i vissa områden har vi extrema komplexa situationer. I vissa områden har vi i princip bara narkotikahandel. I andra områden har vi parallella samhällen. Vi har egna rättegångar. Vi har släktbaserade. Vi har många olika delar. Men i ett annat område så kanske vi bara har en del. Så det pekar på hur polisen ska jobba i de här områdena. Eller hur, Martin?
Ja, men det är precis, för det var lite förr som jag tror jag nämnde i förra avsnittet att tidigare så jobbade vi lite mer med små korta insatser och duttade lite grann på olika platser, men nu gör man verkligen tålamodskrävande och ett omfattande arbete som till viss del är evidensbaserat. Man vill ju egentligen få in så mycket vetenskap som möjligt i det, men sen där har vi ju en brist fortfarande att vi inte har så mycket polisforskning tillräckligt. Men kortfattat så går man ju tillväga i den nationella inriktningen hur man ska ta fram det här. Det är ju att man börjar och se, har vi ett problem och komma fram till det, och vilka är problemen vi har, och sen går man vidare och ser vilka är det som skapar de här problemen. Och då finns det bland annat något som kallas för cylindermodell, där man tar fram olika nivåer av personer som påverkar problemen i de här gängen. Det finns allt från de här strategiska höga ledarna till de andra som kanske är möjliggörare eller så.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De som kastar sten eller de som säljer narkotika eller de som skjuter, och tills man kommer ner till de här yngre figurerna som är springpojkar med yngre. Och då i den delen så kan man ju då selektera ut vilka man verkligen behöver rikta in sig på. När man har lärt sig det så vet man vilka man ska satsa på. Då är det ihop med vilka man ska satsa på med kronofogden, vilka man ska satsa på med kriminalvården extra, vilka man ska satsa med försöka få in med mer jobb. Man har olika, liksom en batteri med olika åtgärder beroende på vilka personerna är. Och så tar man fram vart problemen finns, och då har vi olika metoder som vi jobbar med för att trycka bort problem från ett geografiskt område med till exempel narkotikahandel. Då finns det metoder som hotspot som vi jobbar med, som man kan, att vi är på vissa platser extra mycket egentligen för att trycka bort och göra det svårt och obekvämt att vara kriminella. Och det görs ju ett enormt arbete som tar ganska lång tid att ta fram, och sen så förnyas det hela tiden då, som Nadde var inne på, för att hela tiden hålla det färskt vad det är som är problemet. Så att det är inte något vi bara chansar och gissar, och vi är ju inte själva i det verkligen heller, utan det är ju med kommun och även medborgarundersökningar och ett stort gediget arbete helt enkelt.
Då kan man även komma flika in att då finns ju en andra sidan på det myntet. Nadde nämnde tidigare att om man hamnar på den här listan, det kan vara stigmatiserande och jobbigt. Men det kan ju även vara så här att när man hamnar på den här listan, nu har ju Martin räknat upp här, då blir det man blir föremål för polisiärt fokus, analys och insatser och långsiktigt arbete. Det kanske man står där, ja, men vår ort här, vårt lilla samhälle, det händer det här och det här, varför är inte vi på listan? Vi borde också få samma polisiära fokus och analys och insatser. Så att det kan ju vara snart så att vi har hamnat i det läget att folk vill vara på den här listan för att känna att man verkligen ska få den hjälp man behöver. Och nu vet ju alla vi här att jo, man, det är klart att bara för att man inte är på listan så är det inte så att man glöms bort eller liksom läggs i någon reservlista. Men jag tror att den här listan signalerar mycket för många människor på olika sätt. Det är väl det jag försöker säga.
Ja, det har väl även varit så att det är nästan så att man kanske från lokalpolisområdets håll och så nästan på ett sätt skulle vilja vara på listan också, för man får ju, det riktas ju resurser, och tidigare som vi pratat om att rikta mer pengar, lönemedel.
Ja, det är väl en sanning med motivation nu, va? Det är väl inte riktigt lika, det var ju mer så i början, det är väl inte riktigt så nu.
Nej, jag tror inte det. Jag tror det var mer i början. Nej. Nu blir det ju mer, det har liksom blivit mer accepterat och större förståelse, och plus att vi har fått problemen på fler platser så att det har spritt sig. Det är inte bara i storstäderna längre.
Ja.
Jag har jobbat med en kollega som kämpar med näbbar och klor. Han anför att Gamla stan borde föras upp som ett särskilt utsatt område och hamna på den här listan. Och det får han ju föga medhåll av övriga i vår arbetsgrupp som va? Men han menar ju på då att liksom, ja visst, Gamla stan har ju problem med, framförallt med fickstölder och dobbleri och det här mot turister. Och han menar på att det kommer så mycket turister, det första de möter är Gamla stan. Och ska det första de möter är att de plötsligt står utan resväskor eller har blivit avlurade med hela reskassan och någon sån här dobblare på Västerlånggatan. Så att han har ju sina argument, men det håller inte fullt ut, kan man säga.
Vem är det som bestämmer om man kommer upp på listan?
Det är Noah till slut som till syvende och sist som bestämmer. Men man kan ta Gamla stan exempel som ett exempel. Just att då, på det här, i det här frågebatteriet då, som man svarar på, då hade Gamla stan legat högt upp på en eller två kanske av de här 80 eller frågorna som ställs. Men alla andra frågor hade inte Gamla stan legat lågt på. Och då blir den sammantagna bilden att nej, ni är ganska långt ifrån ett särskilt utsatt område. Så att det är ju det här arbete som görs innan som är så jäkla, det är lätt att brösta liksom, både till medborgare och media.
Alltså, det är väl ett 60-tal utsatta områden av olika. Det finns ju tre olika nivåer då. Utsatta områden som sagt och riskområde och sen särskilt utsatt som är det högsta. Och det är 60 drygt totalt där i hela Sverige. Så att det krävs ju ganska mycket ändå för att kvala in där. Gör det.
Får jag bara ställa en liten fråga där. Martin Gårdsten här i Göteborg är ett bra exempel, eller?
Ja, det finns, nu är jag så dålig på nordostsidan där, men det finns ju områden där som har blivit bättre, där man har jobbat mycket med lokalsamhället och där andra än polisen har gjort ett jättejobb med fastighetsbolag och stadsdel och alla inblandade. Så att man kan gå, det finns ju några som har gått åt rätt håll, det har kommit upp några nya högst upp, men sen har det också varit några som har man har kunnat komma neråt det där från särskilt utsatt till riskområde och sen är någon som till och med är nere på utsatt område och det kanske är om det är Gårdsten eller det är något område i...
Jo, Gårdsten har ju vänt neråt. Gårdsten brukar jag använda som ett exempel på ett område som går att vända. Men jag måste bara fråga Peppe, vad tycker du om klassificeringarna om de olika delarna?
Vi jobbar ju egentligen inte... Alltså, Som citypolis så hamnar ju inte vi riktigt i det här. För mig är det här ganska oprövad mark. Jag är väldigt bekväm med att ni är bekväma i det här, kan jag säga. Vi jobbar inte liksom... Vi har ju en helt annan problembild. Ni har ju era gäng och sådär runt omkring er. För oss då i city så är de flesta som kommer in och ställer till problem, de bor ju inte i centrala delarna utan de kommer ju utifrån våra förorter och sen har vi förvisso en hel del som säljer knark och fickstölder och sånt där, men jag skulle säga att många av dem kommer ju då in utifrån om man säger. Så vi har ju inte alls den kollen på samma sätt, även om vi har bra koll på många av dem som är aktiva hos oss såklart också. Men vi jobbar ju inte kanske då på samma sätt riktigt. Så det skiljer sig en del skulle jag säga.
Ibland känns det som det är två olika jobb och jobba i city och jobba i ytterområdena lite grann. Det blir ju på helt andra sätt. Andra problem och andra utmaningar ibland.
Ja, men visst är det så. Jag kan sakna det ibland att inte ha den här... Alltså förr när jag jobbade i Borås till exempel, då hade man ju stenkoll på personer, bilar, adresser på ett helt annat sätt än vad jag har nu. Nu är det mer ganska flyktiga möten med diverse olika människor i olika situationer. Förr så var det ju i stort sett en mindre skala som man hade mer regelbunden kontakt med på ett eller annat sätt. Inte alltid de positiva mötena såklart, men ja, det skiljer sig väldigt mycket åt.
Jag kan flika in att jag var befäl över en medarbetare här i city på Sörman då, som sökte jobb ute i en av våra förorter här i Stockholm. Och han fick jobbet, men då sa de på intervjun att ja, vi brukar inte alltid anställa er från city. Och det är inte för att ni är sämre eller poliser eller okunna, men han sa att ni är vana att jobba lite på ett annat sätt inne i stan om det händer någonting. Då trycker du på en knapp och då är det 10 polisbilar som kommer. Här ute trycker de på en knapp och så är det 10 busbilar som kommer till deras undersättning. Så det är ju lite skillnad att jobba under de premisserna.
I de här zonerna som ni håller på att jobba i Boys där då, har alla ni kroppskameror på er eller hur funkar det?
Nej, för nu jobbar inte jag i en sån område så jag kanske inte ska börja svara. Men jag kan säga att det jag jobbar är kroppskamerorna på väg. De står och glänser ännu på stationen men har inte riktigt kommit till drift än för det saknas en utbildningsinsats till personalen om hur de här ska hanteras och brukas. Men sen kommer de.
Och ni har inga alls nu då? Ni har inte haft de gamla sorten heller nu då?
Jo, förlåt. Några enskilda har ju de här gamla, det stämmer. Men det är ju mer, det är väldigt utspritt och är ju bara några få. Nu står de liksom, ser man att det står hundratalet liksom och ska delas ut.
Ja, just det. Ja, vi började för ganska många år sedan. Då började vi med liksom, lokalpolisområdet, köpte in lite själva med GoPro-kameror som vi hade och köpte in bäranordningar och grejer till det. Och sen så gick det över för några år sedan. Då var det ett projekt med det här kameraprojektet och har vi ju mer en amerikansk kamera tror jag det som är lite mer in i våra system. Så man, när man använder den, man trycker på en knapp så startar den, och sen så när man är färdig på passet så ställer vi den i ett ställ och så laddar den upp. Det är en central server som man kan liksom inte påverka eller göra någonting själv med materialet. Och sen nu så kommer de kamerorna ut som de som Victor pratade om. Det är nästa generations kameror som vi ska börja använda snart. Våran har nog inte kommit station däremot, så att vi får Södermalm kanske gå först där. Går i bräschen.
Så, ni som har jobbat med kameror under ett par år, vad skulle ni säga är för respektive nackdelar där?
Det är ju en jättestor fördel är om man är med om en händelse, så är det väldigt svårt. Annars i vanliga fall så ska man ju försöka skriva ner sen i ett PM eller vittna om vad som har hänt, att den personen sa exakt så här, och får man frågor från advokater, var det verkligen det ordet han använde och liknande. Och nu har man det på film, och man får även hur folk ser ut, och det ger också en lugnande effekt när vi har ju dem fram på bröstet, så att busarna ser ju att vi har kameror, och det blir ju en dämpande effekt också att de inte vill göra brott precis framför när de vet att det blir så bra bevisning.
Men märker ni en stor skillnad där, Martin, just alla de här hoten som, ja, men både direkta och indirekta och sådär, ser ni och märker ni att det har minskat, eller ligger det fortsatt stabilt som det har varit sedan tidigare?
Nej, men jag tycker man ser en skillnad, och det blir ju också i och för sig, försämringen blir ju möjligtvis att de känner att de kan bli filmade direkt, att man maskerar sig, att de inte vill stå kvar. Tidigare kanske de stod kvar lite mer, men fördelen är ju ändå att vi har det på film och kan dokumentera. Och sen till slut så det blir ju, nu har de haft det så länge så att de vänjer sig lite grann också, och på gott och ont då kanske ändå kommer de här hoten, men om hoten kommer så har vi det ju fortfarande på film, vilket utgör väldigt bra bevisning. Så att jag säger, det är bara fördelar. Vi tycker det är jättesmidigt, och tekniken blir bättre och bättre, så att vi använder det jättemycket och är glada att ha dem.
Diskussionen har ju blivit, när den har blivit lite sned i om de här nya kamerorna, så är det när man har fastnat i att en del personer som drivs av lite misstro mot polisen generellt och hur vi hanterar det, har ju uppfattningen att de här kamerorna ska inte polisen kunna styra när de är av eller på, utan de ska liksom gå igång och så ska de rulla konstant. Men det inser ju de flesta att det är helt orimligt. Ingen människa vill ju gå med mig in på dass, så att säga, när jag filmar, när jag ska gå och grädda ur mig eller något. Och ja, men eller liksom, vi pratar ju med, om man ska vara lite seriös, vi pratar med massvis med människor varje dag som inte är utsatta för något, för liksom polisingripande eller misstänkta eller så, som berättar saker för oss som inte någon annan har att göra med. Det är klart att inte sånt ska filmas. Så att, men det verkar man driva som en misstro att liksom, poliserna liksom så här, nu ska slav den här.
Men Viktor, för att vara lite djävulens advokat då, om man nu har en misstro mot polisen och myndigheten och allt sånt där sedan tidigare, tror inte du att en sån inställning faktiskt, att det finns en viss poäng i att vi kan styra själva, det här ingripandet vill jag filma, det här ingripandet vill jag inte filma? Jag kan säga att det kan finnas en liten problematik i det, sen förstår jag ju naturligtvis invändningen att vi kan inte filma liksom allting hela tiden, men just att vi äger vad vi själva spelar in, det tycker inte jag, det är ingen orimlig debatt ändå, tycker inte jag.
Men det som blir så orimligt i den här diskussionen, det är att de som då inte sällan ogillar oss, det är också de samma som vill att, eller de som inte vill ha ett kameraövervakat samhälle. Det säger de å ena sidan. Å andra sidan så säger de, fast polisen, de ska spelas in 24-7 i alla jävla lägen. Och det är ju det här som blir så konstigt. Och det är också här som jag ser min stora farhåga med kameran just de här gångerna. Nej, men varför var kameran inte på den här gången då? Och att man liksom börjar misstro att vi ska försöka mörka någonting. Eller ännu längre, om man går vidare i det här, att i domstol senare så är jag rädd att vårat ord när vi inte har kamerabevisning kommer att väga lättare än vad det gör idag. Och då tror jag att vi är ute på en ganska tunn linje här. För då tror jag att det är min stora fara. Då tror jag att det här kan bli att vårt ord väger tunt och det kan bli problematiskt för framtiden. Det ser jag som en stor farhåga. Jag vet inte, har ni
kunnat märka det? Vi har haft det så många år med kamerorna så jag har inte riktigt sett det. Det är klart att man kan se ibland att beviskraven är så höga att man vill nästan ha övervakningsfilm eller Anchorchat-loggar och allting för att det ska nå fram med de här stora gängmålen. Men jag tycker ändå rent generellt så tycker jag det har funkat som vanligt. Jag är inne och vittnar en del och alla vi är ju inne och vittnar en del. Jag tycker inte att det har skett någon stor förskjutning eller blivit någon klar försämring där. Nej. Så att jag känner mig inte jätteorolig.
Så än så länge positivt. Just vad gäller min farhåga, för den, det ska jag inte sticka under stol med. Jag har en stor farhåga och jag ska också säga att jag, eller de flesta på min station, vi har ju inte kroppskameror. Så jag har ju en väldigt liten erfarenhet av det här, ska sägas. Ja.
Nej, jag tycker inte att man behöver ha det, utan man väljer ju när man slår på den, som sagt. Men den är ju, jag är gärna på att... Det blir som en extra trygghet för mig när jag går ut och jobbar och man får med samtal och man kan få med lite hur folk ser ut. Och jag tycker den är jättebra om man använder den på rätt sätt. Och det som är positivt också gentemot tidigare när vi hade GoPro-kameran, då kunde vi själva ta ut filmmaterialet och man kunde ju radera filmmaterialet på kameran. Så här. Det går ju inte nu heller. Så att vi kommer inte åt någonting om materialet själva, utan vi ställer det ju ett ställe och så laddas det upp i ett moln sen. Så finns ju allt filmmaterial där som kan hämtas ut, det sparas under en viss period och så kan det hämtas ut sen då för att granska också, så att det hjälper ju åt båda hållet.
Det vore ju så här om de finurligt, om de liksom så här utöver det här att man själv kan slå av och på den, så om kameran hade någon funktion att liksom om den registrerar till exempel ett höjt tonläge, att någon börjar skrika, att den går igång då, vare sig det är polisen själv eller en person man ingriper mot, och liksom så att den reagerar, för då det skulle kunna vara en aspekt, trygghetsaspekt, att den går igång och börjar filma. Jag tänker mig själv, en farhåga jag är att och så börjar man, då kommer inte jag börja fippla på kameran liksom, utan då kanske man blir fullt upp, eller bara att någon är agiterad och börjar stå och mal och börjar säga hot, fast liksom så här. Och då är det, samtidigt så är det någon som kommer fram och berättar så här, är lågmäld och besviken, bara att jag mår så himla då, självmordstankar och liksom, jag vet inte vad ska jag göra liksom, så här, att den inte med nödvändighet går igång då, men någon kanske är ledsen och den går igång, men då ska man ändå kanske på något sätt kunna slå av den, jag vet inte, men om det fanns sådana
påminna varandra, men sen fanns det i alla fall den som vi har fortfarande. Vi har inte bytt den nya modellen, så jag vet inte riktigt hur det funkar. Men den som vi har nu, då fanns det åtminstone tillbehör, och i systemet var det byggt så att man kunde både lägga till att om en polisman drar sitt tjänstevapen så slås på kameran på automatiskt i samband med det. Och pratades även om att man skulle kunna styra från ledningscentralen att alla kameror i det här området slås på automatiskt, styrt av dem där. Men den tekniken används inte nu. Men det finns i alla fall att bygga på och utveckla det.
Ja, det finns ju tekniska lösningar som skulle liksom även kunna adressera det Nadde tog upp, och liksom aspekten att polisen inte bara själv liksom styr, utan att även de yttre omständigheterna styr liksom på något sätt. Men det är ju teknik.
Ja, precis.
Och så, det är teknik och sånt kan inte jag.
Nej, jag tänkte, det var bra att du sa det själv. Jag tänkte lägga till en liten sydlig kommentar där.
Tack.
Ja,
men då nöjer vi oss med kamerorna just nu då. Men jag tyckte det i slutet där, Martin, det lät väldigt bra där att de kan styra. Fast de använder inte den tekniken just nu då. Men
inte jag vet,
det blir väl något bra i framtiden.
Ja, det tror jag. Taget så tycker jag har hört det ryktet från City innan också, att det finns lite oro där inifrån med kamerorna, men det tycker jag nu ska sluta ha oro helt enkelt, för att vi som använder dem hela tiden är väldigt nöjda och tycker att det är ett otroligt bra verktyg som hjälper oss på massa olika sätt.
Ja, City Göteborg måste tagga ner sin oro generellt alltså.
Absolut.
Nej, men det handlar nej, men det handlar, men jag ska inte sticka under stol med att det finns en farhåga som jag precis har sagt här, men det hade ju också varit roligt att spela in allt det som vi utsätts för och sen faktiskt visa upp för allmänheten. Jag tror inte att någon som inte jobbar inom vårt skråk faktiskt kan förstå vad vi utsätts för och får uppleva. Och det hade kunnat bli en ögonöppnare för många. En nödvändig sådan, skulle jag säga.
Och nu tänker du inte bara just med gängkriminella, utan du tänker allmänheten.
Ja, men det är absolut. Och hur saker och ting, hur ärenden liksom från ingenting kan eskalera fullständigt. Och ja, men det finns ju hur många exempel som helst som om vi skulle berätta om, de låter helt orimligt och helt otroligt och som en riktigt dikterad sak för att liksom skydda sin egen rygg. Men de märkligaste ärendena och ingripande jag haft, det är sånt som man liksom inte ens ser komma överhuvudtaget. Det kommer helt från ingenstans. Och det hade varit intressant att få visa upp den delen av yrket, för som sagt, det är svårt att försöka föreställa sig det.
Jag tror utan kroppskamerorna så hade vi inte haft så bra domar som vi fick i exempelvis Örebro. Det går inte med ord att beskriva hur hotfullt och hur aggressivt den här folkmassan betedde sig mot polisen. Då hade man fått beskriva att nej, men de kastade sten och hur många kanske var. Och då är det en polis som är otroligt stressad. Den kommer inte kunna återge det efteråt. Men visa den filmen kopplat med våra duktiga bildanalytiker och få ihop kameravinklar från olika poliser och även från övervakningskameror. Det blir otroligt bra material i bevisning som vi måste ha. Och det hjälper oss att lägga på straff också, för det är precis som du är inne på, Peppa, att annars så förstår inte människor hur det är att vara i en sån situation. Det behövs de kamerorna. Det är väldigt, väldigt bra.
Härligt, härligt. Vi går vidare till dagens kändisfråga då. Och den kom från journalisten, författaren Katarina Wenstam.
Min fråga till er är, vad ser ni att det finns kvar för fördomar inom polismyndigheten hos vanliga poliser idag som får stor effekt på arbetet? Och vad kan man göra för att få stopp på dem?
Ja. Nej. Nej. Nej, det tror jag nog inte.
Ja, det är fint att du citerar kungen där, Peppe, det hedrar dig. Men om vi ska ge ett seriöst svar så, ja, det är klart att det finns fördomar inom polisen fortfarande. Vi är ett typsnitt av befolkningen, ska vara enligt rekryteringen. Och befolkningen, men det är mänskligt att ha fördomar, men det är inget bra drag. Och det är klart det finns fördomar kvar inom polisen. Sen tror jag att de kan ändras lite över tid. Förr fanns det ganska mycket fördomar gentemot exempelvis kvinnliga kollegor, att det var sämre virke i dem och svagare och allt vad det är. Det upplever jag har försvunnit. Och inte alls lika framträdande längre. Inte försvunnit, ska jag inte säga, men de har blivit mindre tydliga. I alla fall för en gammal stöt som mig. Men det är klart att vi fortfarande har påverkats av fördomar i vårt jobb och när vi ingriper mot människor och har varit med om tidigare och vad vi har ingripit mot. Så att, ja, det finns fördomar kvar som vi behöver adressera och som adresseras också av polismyndigheten, ska sägas. Men som man måste fortsätta ha tempo i de frågorna att jobba i.
Jag tänker på fördomar kring vilka som använder narkotika. Där tycker jag att vi är, även om vi försöker vara väldigt breda och vidsynta, så är vi ganska låsta i hur en typisk person ser ut som använder narkotika. Allt ifrån kön till utseende till allt möjligt liksom. Det tycker jag är någonting som ändå är, det vet vi att narkotikaanvändningen är ganska vida utspridd i samhället liksom. Och ändå så tycker inte jag att vi är riktigt med, och det tror jag ändå påverkar väldigt många människor kring hur man blir bedömd utifrån sin misstanke om narkotikabruk.
Det baseras ju bara på okunskap. Det gäller ju alla områden som vi utsätts för inom polisen. Det kan vara som vi pratade om innan med fotbollssupportrar. Det finns ju fördomar mot det här också, hur de bete sig, varför de gör si eller så, eller invandrare, eller vad det än gäller, vilket ämne som det än gäller, så är det ju mycket okunskap bara, som gör att det blir fördomar. Med bättre kunskap om de vi jobbar mot och jobbar för så blir det ju mindre. Nu vet vi, precis som du var inne på Victor, nu vet vi att när vi har mycket fler kvinnor inom polisen så vet vi att det inte är sämre virke, utan mer sån kunskap så får man bort ännu mer fördomar. Så att vi har ju kunskapsluckor som alla andra människor.
Nej, men, och just det här med fördomar så tror jag att vi kanske har tappat rätt många tjejer som både bär vapen och narkotika åt de manliga kriminella. Så tror jag att vi skulle kunna visitera betydligt fler tjejer och hitta betydligt mycket mer intressanta föremål för att ta i beslag. Jag tror att vi utgår från att det är alltid killarna som är kriminella.
Ja, det tror jag också. Men det det är inte det första jag tänker på när vi pratar om fördomar. Det är ju, jag tänker på när vi gör ingripanden baserat bara på en författad mening om någon eller fördomar liksom utifrån tidiga erfarenheter och sånt. Och det är det, när då liksom det slår fel och det är människor som är helt, ja liksom, som inte ens ska vara föremål för en poliskontroll och sen upplever det här, det är då, då raserar vi mycket i vårt förtroende och sånt är svårt att bygga upp igen, tror jag. Om jag skulle bli oskyldigt utsatt för tvångsmedel, så är det klart att då skulle jag ha svårt att känna tillit till exempelvis polisen efter en sån sak. Så att, ja, ett svårt ämne, men helt klart något som polisen har att hantera.
En väldigt bra fråga som fick oss att tänka till rätt ordentligt, tror jag.
Och att man vågar prata om det också, öppen med att, att man kan ha det.
Ja, precis. För det är ett vanligt svar både bland poliser och även många, det är ju att folk spontant skulle säga, nej, jag har inga fördomar. Så det tror jag. Jag tror det är rätt svårt att se det. Alltså själv ibland, liksom, att man agerar fördomsfullt eller att man har en fördom. Det är nog jättesvårt att se själv.
Mm.
Det är enklare att se utifrån. Det var en väldigt bra lyssnarfråga och vi har gett många svar. Frågan är hur bra de var, men det fick oss i alla fall att tänka till. Och vi får säkert återkomma till det här i den här podden. Helt klart. Det var ju alldeles nyss här så passerade ju Alla hjärtans dag, som ni kommer ihåg. Och då berättade en kollega för mig på jobbet att idag på Alla hjärtans dag så säger jag muchos till mina spansktalande vänner. Det betyder mycket för dem.
Hej då, hej då, hej då.
Hej då.
Hej då.
Hej. Let's be careful out here.
Hur var det här då?